En underbar psalm som man faktiskt blir väldigt glad av, tycker jag. Första advent. Ett nådens år är temat. Det finns så många sånger skrivna om advent och om julen. Nästan alla är glada och ljusa och fyllda med hopp. Det är också just glädje, ljus och hopp som Herren Jesus kommer med till dig och mig. Och vid ett tillfälle i början av sin gärning så går han till synagogan i Nasaret. Det är sabbat, det är lördag. Och han hade för vana att gå till synagogan då, som vi hörde i texten som lästes för en liten stund sedan av Walter. Lukas evangeliet. Och Jesus läste: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att förkunna frihet, befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det är inte alla som njuter av julen. Det finns människor som har det svårt under advent och jul. Det kan vara barn som lever i en familj där det bråkas extra mycket över jul. Eller att föräldrarna dricker extra mycket. Det finns också vuxna som har så pass svåra erfarenheter och minnen av barndomens jular att det blir en mörkrets tid. Istället för den ljusets högtid som det ska vara och är tänkt att vara. Människor som har fått uppleva psykiskt eller fysiskt våld i sin egen familj. Men också till dig och mig säger Jesus detta, att Herrens ande är över mig. Han har smort mig att frambära ett glädjebud. Han har sänt mig att förkunna befrielse och syn, och att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år. Det fanns en gång en liten pojke som föddes i början av 1940-talet. Det är ett tag sedan. Han föddes i en missionsförsamling i Hälsingland. Han var oönskad, för hans mamma var ogift. Och det innebar en stor skam på den tiden. De bodde hemma hos morföräldrarna på deras bondgård, lite utanför stan. Pojken, han kunde vara ute och leka på gården, men var tvungen att hålla sig i närheten av huset. Därför att om någon besökare dök upp på gården så måste pojken snabbt som ögat gömmas undan. Upp till gammel mormor på andra våningen i huset, där folk inte kunde se honom. Ett sånt sätt att börja sitt liv, det medför en internaliserad skam, om ni förstår det ordet. Alltså skammen sätter sig djupt i en människa. Det låser fast den personen, både känslomässigt och på andra sätt. Det påverkar hur man tänker, hur man funderar, vilka val man gör i livet. Det innebär ett liv i skammens fångenskap. Den lilla pojkens pappa, han gifte sig så småningom med pojkens mamma. Men han erkände aldrig helt och hållet att pojken faktiskt var hans. Och det blev fler syskon i hemmet. Men pappan, han lärde de andra syskonen att den första pojken inte var riktigt värd att faktiskt vara en del av familjen. Han var ju oäkting. Och detta resulterade i att de andra syskonen, de bröt helt och hållet så småningom både med sin mamma, som ju räknades som synderskan, och de bröt också helt och hållet med sin äldsta bror. Skammens följdverkningar. Skammens fångenskap. som fortfarande idag efter 80 år påverkar den familjen, släkten och yngre generationer. Oförståeligt ur ett mänskligt perspektiv om man inte ser bakgrunden. Och när Jesus säger att han är sänd att förkunna befrielse för de fångna, så är det också denna sorts fångenskap i skam som han menar. Missförstå mig inte, ett litet barn som föds är helt oskyldigt till den situation som barnet föds in i. Barnet väljer ju inte sina egna föräldrar. Den skammen som jag pratar om, det är något som människorna runt omkring, samhället, hade bestämt då skulle pådyvlas på de barn som föddes till ogifta mödrar. Den sortens skampåläggande av just detta skälet har i stora delar försvunnit allt eftersom vårt samhälle har mognat. Men det finns även idag mycket som innebär ett skampåläggande som binder en människa på precis samma sätt. Mobbning, misshandel, övergrepp, fattigdom. Och du känner kanske till fler exempel. Min poäng är den att Herren själv har sänt Jesus till oss att frambära ett glädjebud. Att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Oavsett vad det är som binder dig eller mig, så kan Jesus ge frihet, befrielse. Han kan hjälpa dig på sätt som du bara knappt ens kan ana. Det står skrivet att han är vägen, sanningen och livet. Och att sanningen ska göra oss fria. Gud själv blev människa i Jesus Kristus och föddes som ett litet barn i ett stall i Betlehem. Gud själv valde att komma till oss som ett litet barn. Han valde att födas av en ung, fattig kvinna. Han valde att födas in i en situation av förtryck och ockupation och våld. Gud kommer inte till dig och mig ovanifrån och dikterar. Han väljer gång på gång genom historien att komma till mänskligheten underifrån. Samma kan vi se i hur han valde sina egna lärjungar. Enkla personer, fiskare, inte i första hand de rika, högt uppsatta eller mäktiga. Jesus kommer till dig, inte med makt utan med kärlek. Han erbjuder dig sin kärlek och vill säga till dig att du aldrig någonsin är övergiven. Han vill ge dig glädje på djupet. Så att du också kan stämma in i lovsången. Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosianna kommer från hebreiskan och betyder egentligen rädda oss. Eller kom med hjälp. Judarna använde det ursprungligen som en vädjan till kungar eller som en bön till Gud själv. Och med tiden kom det sen att uppfattas som ett hyllningsrop. Vi får den här adventssöndagen på nytt öppna vårt hjärta för Jesus. Vi får sjunga Hosianna för att vi vet att han kommer oss till mötes precis där vi befinner oss och med de behov som vi har. Och så får vi i vår tur ge det vidare. Och be om att kunna möta de som behöver vår hjälp och vårt stöd. Amen. En liten förkortad översättning. О Рождестве написано много песен. Почти все счастливые, светлые, полные надежд. и именно радость, свет и надежду несет Господь Иисус. В какой-то момент в начале своей работы он идет в синагогу в Назарет. Это суббота, и тогда у него была привычка ходить в синагогу. Мы читаем в Евангелии от Луки. «Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня благовествовать бедным. Он послал меня возвестить освобождение пленным и прозрение слепым, дать свободу угнетенным и возвестить год милости от Господа». Не всем нравится Рождество. Есть люди, которым трудно или особенно трудно во время Адвента и Рождества. Это могут быть дети, живущие в семье, где по выходным больше ссорятся, или родители в это время года больше выпивают. Есть также взрослые, у которых такие тяжелые воспоминания о Рождестве в детстве, что оно становится временем тьмы, а не праздником света. Но Иисус также говорит вам и мне, что Он дает нам освобождение, свободу и милость. Есть такие последствия стыда, плен стыда, который и сегодня, спустя много лет, влияет на нас. Но Бог дает нам свободу из этого стыда. Бог дает нам радость и свободу. Но потому что Господь послал Иисус благовествовать, возвещать свободу пленным и прозрение слепым, дать свободу, независимо от того, что связывает вас. Иисус может дать вам свободу, освобождение. Он может помочь вам. Написано, что Он есть путь, истина и жизнь. И правда освободит нас. Бог стал человеком и родился маленьким ребенком. Он решил родиться от очень молодой, бедной женщины. Он решил родиться в ситуации угнетения, оккупации, насилия. Иисус приходит к вам с любовью. Он предлагает вам свою любовь и хочет сказать вам, что вы никогда не будете брошены. Амин. Vi ber tillsammans. Tack käre Jesus, att du älskar oss alla. Och tack för att du förstår oss oavsett vilket språk vi talar. Det spelar ingen roll för dig, för du älskar oss var och en. Jesus, tack för att du skänker oss av din nåd, din befrielse och din kärlek. I Jesu namn. Amen.